Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av AbbVie, Navamedic och Transcutan AB. AbbVie, Navamedic och Transcutan AB har ingen påverkan på programval eller innehåll.
Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Parkinson-podden. Idag är jag på Skånes universitetssjukhus i Lund och här finns Håkan Widner som är överläkare i neurologi och välkänd i Parkinson-podden. Håkan och hans kollega professor Dag Nyholm på Akademiska sjukhuset i Uppsala svarar ju på era frågor på alltomparkinson.se där ni alltid är välkomna att gå in och läsa frågebanken och ställa era frågor till våra neurologer. Men idag blir det alltså svar också i Parkinson-podden. Vi måste göra så lite grann ibland också, eller vad säger du, Håkan?
Ja, och det är alltid roligt att försöka klura ut några svar.
Det är alltid skillnad att prata och skriva.
Ja.
Allt du skriver kan vändas emot dig. Eller hur? 1 maj förra året startade vi alltomparkinson.se. Och det har ju kommit mängder med frågor och det finns, jag tror det närmar sig 300 nu frågor och svar. Alltså, så det är en frågebank som blir rätt så bra där faktiskt, som byggs upp då med en samlad kunskap. Hur har första året varit tycker du?
Ja, jag blev nästan lite chockad och sa att det är ett år. På sätt och vis känns det som om det var längre också.
Okej, okay. Ska vi ta det positivt eller?
Nej, men det är fantastiskt så att säga, roligt och också speglar egentligen väldigt mycket de frågor som man får så att säga, från enskilda.
När du har patienter alltså?
Ja, precis. Mm. Att på det här sättet kunna nå fler med samma insats, det betyder väldigt mycket.
Ja, du är ju väldigt inne på att alltså kunskap är en jätteviktig del i behandlingen av sjukdomen.
Det är att känna både sin kropp och vad sjukdomen så att säga, kan göra och inte göra.
Ja.
Jag är helt övertygad om det är mycket viktigt.
Och kunskapstörsten är ju outsinlig där ute för att...
Ja, och det är ju hela podden så att säga, ett bevis för att här finns ett behov.
Mm. Jag har förstått att många in och läser frågebanken, och inte minst sjukvårdspersonal faktiskt. Är det något som förvånar dig, eller?
Ja, samtidigt så är det just de här frågorna som vi får. Och det är inte alltid självklart så att säga, vad man ska svara.
Nej.
Så att det fyller nog ett behov där också.
Ja, finns det, vad vi sa någon gång, 2000 olika neurologiska diagnoser så går det inte att kunna alla på djupet såklart.
Nej, precis.
Men här blir det ganska lättillgängligt.
Absolut, och just att kunna samla och bygga upp en frågebank här. Är det bara 10 frågor, då spelar det liksom ingen roll. Men nu här finns... sen ska man kunna navigera bland de här också. Men det...
Att man kategoriserar då, sådana som rör arbete, som rör träning, som gör symptom, som rör medicin och så vidare. Ja,
och sen kan det ju också liksom behövas någon form av liksom allmän kunskap eller allmän förståelse av så att säga, sjukdomen, mediciner. Det får vi bygga upp efterhand.
Exakt, nu tog du orden i munnen på mig. Vi tittar på det nu för att göra det. Alltså. Och det ska bli mer rörligt också. Därför att är det någonting som är bra med rörligt, alltså så man ser hur man rör sig som Parkinson-sjuk och så vidare. Mm. Med och utan mediciner och vad man kan göra och så vidare. Mm. Så det kommer mera. Jaha, ska vi gå in i frågorna lite grann nu då? En del har vi nog tagit förut, tror jag, men repetition är ju kunskapens moder, var det inte så? Träning, kan jag fortsätta träna som innan jag fått diagnosen Parkinsons sjukdom eller kan det vara farligt på något sätt?
Nej, det är snarast tvärtom. Jag brukar säga här att det finns nästan inga restriktioner.
Nej.
Man kan överträna som så att säga, en del elitidrottsmän kan ju verkligen bli övertränade.
Mm.
Men en vanlig Parkinson-patient så är det nästan omöjligt.
Men om man har varit till exempel elitmotionär eller någonting sånt där i någonting?
Ja, då ska man absolut fortsätta.
Ja.
Det mår man bara bra utav. Man ska ju rätta aktivitet efter förmåga.
Lyssna på kroppen.
Ja, precis. Ja. Det som verkligen är visat nu, det är att om man får upp pulsen under 45 minuter, tre gånger i veckan, så är det gynnsamt för Parkinsons symptom.
Ja. Det kunde vi till och med bromsa sjukdomsutvecklingen, alltså det skjuta fram den.
Det där är omdiskuterat, men det motsvarar ungefär som man tog en Parkinson-medicin.
En L-dopa-tablett?
Ja, precis.
Så ett bra träningspass så kan du glömma tabletten helt enkelt?
Ja, så förbrukar man. Precis under träningen så förbrukar man. Det är som bensin.
Förbrukar man mer under träningen?
Ja, det gör man.
Det är
men det är inte skadligt.
Nej.
Och att ta en extra matpack kvick inför eller efter ett träningspass.
Du kan boosta upp det lite där helt enkelt.
Absolut. Ja. Och man förbrukar verkligen.
Okej.
Okay. Men man sätter igång maskineriet så att man bildar dels nya nerv-till-nervkontakter och man ökar förmågan att bilda dopamin.
Ja, för att man ökar på sikt också överhuvudtaget. Ja, inte bara under träningspasset, utan du bygger upp det.
Precis under träningspasset förbrukar man dopaminet. Men man ökar liksom lagringsförmågan och kapaciteten av dopamin på sikt.
Så du får inte bara bättre kondition, du får bättre hjärnceller och fler och kontakter mellan varandra. För att uttrycka sig enkelt.
Ja, och det går väldigt fort. Alltså när man gör ett nytt träningspass, med en, säg, man är på sån här allmän gympa med en instruktör som visar hur man ska göra. Då blir det ofta lite bakvänt de första gångerna. Men efter 3-4-5 gånger så kommer man in i rytmen. Vad som har hänt då, under det så har det bildats nya nerv-till-nerv-förbindelser. Först elektriska och sen så byggs de ihop.
Och blir kemiskt också, det är väl elektrokemiskt alltihopa?
Och ju mer man håller på med det så har man bildat nya nervbanor. Och nästa gång man gör samma rörelser så är det lättare.
Så man blir bättre och bättre i de här rörelserna? Ja. Det är vad det handlar
och det är det som händer. Man så att säga, bindar liksom rörelseförbindelser. Det som styr rörelsekommandorna.
Så det är bara att hålla ut. Liksom. Det här går inte. Utan kör vidare. Träna,
jag ska köra på. Ja, precis.
Jag sitter och viftar med armarna när jag pratar om att jag blir så engagerad i det där.
Det finns i princip inga restriktioner. Man ska bara hitta någonting som man tycker är givande, kul, så att man fortsätter.
Mm. Kontinuitet.
Precis. Och för vissa är det dans, eller boxning, eller pingis, eller någonting sådant.
Gym.
Gym, absolut. Löpa, yoga, ja, vad det nu kan vara för någonting.
Vad som känns bäst, ja.
Det fina är ju då om man liksom har börjat med det. Det finns ju massor av gymkort som köps inför nyårslöftet. Och sen så dammar det.
Fejdar det bort.
Ja, i februari.
Ja, för det hände ingenting. Jag fick inte större muskler på 4 veckor.
Nej, precis. Och vad det nu? Det finns. Men många av de här aktiviteterna som verkligen har slagit an. Det fina är ju att man fortsätter med det.
Ja.
Parkinson-boxningen är en sådan.
Mm.
Pingis. Parkinson dans. Därför att det ger någonting.
Vad beror det där på egentligen? Alltså innan pingisen då, eller boxningen, så kan man sitta där och törla av sig brallorna och ha kortbyxorna på sig och det går sakta. Och sen kommer det upp och då bara smäller och det går blixtsnabbt.
En del är så att säga motivation. Men det finns också andra banor som hjärnan utnyttjar.
Bara just då när det behövs liksom?
Ja, precis. Och bara att man ändrar rörelsemönstret gör att man har, så att säga...
Du smärsar ju inte på dig i skjortan.
Nej, precis. Vad som är problemet är att göra exakt samma rörelse hela tiden.
Så man knäpper en manschettknapp.
Då tar det slut. Om man bara ändrar rörelsemönstret lite grann så har man dopamin kvar i andra nervbanor. Så att man hela tiden ändrar rörelsemönstret. Det är det man bland annat gör. Muhammad Ali dansar runt som en butterfly.
Duckar och slår och springer samtidigt.
Precis, ja. Och det är samma med pingis eller dans. Så att gör inte samma rörelse precis hela tiden.
Om det skulle komma två patienter till dig i 50-årsåldern och den ena håller på och tränar och den andra inte, skulle du se på motoriken att skillnad?
Ja, det tror jag är väldigt svårt att säga. Men att så att säga, uppmana den som tränar att fortsätta och den som inte tränar att försöka starta, det har man mycket nytta av.
Och sen gör det väl en del åt det kognitiva också. Jag menar, du träffar andra människor, du får endorfiner och hela det här köret.
Och i boxningen så är det nog lite adrenalin som kommer ut också.
Absolut. Två smällar på säcken, sen säger man hej till de andra som sitter där. Så funkar det. Du här är en som säger så här: jag har aldrig tränat förr, men nu efter diagnos vill jag börja. Du har hört om den goda effekten träningen har för Parkinsons sjuka. Är boxning och pingis lämpligt för en som inte har tränat förut?
Det kan mycket väl vara. Det viktiga är ju som sagt om man hittar någonting som man så att säga, både trivs och tycker är kul.
Och längtar till ska göra nästan.
Ja, för poängen är att man ska komma tillbaka.
Ja.
Det är inte bara en gång, utan att man håller igång.
Iväg och träna, det finns inga ursäkter egentligen.
Nej.
Och man ska vara lite tuff.
Ja.
Och det ska man vara ibland.
Ja, nej, man har bara nytta av det.
Ja, det var det om träningen. Vi kommer säkert tillbaka till det lite längre fram här också. Nu ska vi prata om urinträngningar. Jag får kraftiga urinträngningar och måste till toa på momangen. Kommer inte alltid så mycket som det känns att det skulle göra. Vad kan man göra åt detta egentligen? En sån här oerhörd kissnödighet alltså.
Ja, och det är ett ganska vanligt symptom. Oftast efter ett antal år med Parkinson. Urinblåsan har en viss dopaminfunktion.
Okej.
Så har man för lite dopamin som så att säga, påverkar urinblåsan, så blir den lite mindre elastisk. Så när den spänns ut så kommer en motreaktion, en reflex, som drar ihop väldigt kraftigt. Och det är det man känner av.
För många säger när man kissar så känner de sig fortfarande kissnödiga.
Ja, och det kan ibland vara så, men att man inte tömmer ut blåsan riktigt. Mm. Men framförallt den här överaktiviteten är väldigt vanligt.
Vad kan man göra åt det?
Dels så ska man faktiskt se till att man har en så optimal Parkinson-behandling. Så man ska inte dumsnåla, utan man ska vara så att säga, bra medicinerad. Men sen så finns det läkemedel som så att säga, motverkar den här överaktiva reflexen.
Ja, okej.
Det finns 3-4 olika sorter som vanligtvis fungerar bra.
Som gör att man går och kissar när man behöver på riktigt. Och det blir inte lika akut?
Det blir inte lika akut. Man minskar den här trängningen. Under natten så är det ju så, när man ligger ner och vätska flyttas egentligen från benen och rinner upp egentligen mot bålen. Så det händer ibland att man får trängningar under natten också. Det kan störa väldigt mycket. Framförallt om man har lite svullna ben, vilket faktiskt en del Parkinson-mediciner kan ge upphov till. Så att 1 eller 2 liter vätska kan ligga i benen som så att säga, flyter upp mot kroppen.
Ödematösa eller heter det?
Ja, precis. Mm. Och då så att säga, får man helt enkelt mer vätska nattetid. Ett sätt där det är att hela sängen ska luta en 10-15 grader. Huvudändan ska högre upp. I princip en tegelsten uppåt.
Mm.
Kommer hjärtat bara lite över njuren i nivå, så bildar man ungefär en halv liter mindre urin.
Oj.
För att man ändrar tryckförhållandena i njuren. Det är ett enkelt sätt. De här läkemedlen mot urinträngningar, ofta är de depåpreparat, så de varar under natten också till exempel. Men man kan ta till natten också.
Mm.
Och vi har en del andra läkemedel som, om det är väldigt mycket besvär, så kan man så att säga, minska urinproduktionen med separata läkemedel tillfälligtvis under några timmar.
Du nämnde initialt att man ska ha en optimerad medicinering mot Parkinson.
Ja,
Parkinson-medicinering. Vad är det i huvudsak som saknas?
Dopamin i någon form.
Okej.
Okay. Så att Man ska inte vara för lågt doserad i alla fall. Den effekten på urinblåsan, den är ganska liten, men den finns där.
Mm.
Så det är en del patienter som säger att de får väldigt mycket mer urinträngningar när man är, när medicineffekten börjar gå ut i en off-fas eller liknande.
Mm. Vi är ju kvar i de här regionerna lite grann och ska prata om hård i magen. För det är ju någonting man kan bli också. Den här muskulaturen påverkas väl tarmperistaltiken?
Ja. Och det är ofta en direkt effekt av sjukdomen.
Mm.
Det finns dopaminnervceller i tarmen som har en funktion i att flytta fram tarminnehållet, peristaltik som det heter, alltså den här pumpande rörelsen.
Matar det framåt, ja.
Precis. Och sjukdomen i sig gör att det går långsammare för många, men inte alla. En del av läkemedlen bidrar till det här också. Det är vanligare med förstoppning både före man har utvecklat en säker Parkinson-diagnos och längre fram jämfört med om man inte har det. Men sådana här bulkläkemedel som binder vätska, fiberbulkmedel, brukar kunna reglera det här för de allra flesta väldigt väl. Men man ska kunna förebygga det här. Det har varit lite trassel med en del av de här just fiberbulkmedlen, för de har ju varit restnoterade en del av dem. Men ett av de stora och som är etablerat har effekt vid Parkinson och förebyggare. Det har ju funnits här hela tiden, ett pulver som man löser upp.
Det finns som heter Visiblin.
Ja, det är ett som har varit svårt att få tag på.
Okay.
Och Inolaxol och en del av de här, men Movicol, Moxalol är några av dem som har funnits tillgängliga.
Men det är rätt viktigt att tarmen funkar.
Ja, man mår väldigt dåligt om man är förstoppad. Och det kan bli riktigt besvärligt. Så att man ska inte negligera det.
Sen kommer den här frågan. När vi ändå är inne på tarmen så kan vi ta från början då, med mat och medicin. Det står ju tydligen, nu har inte jag läst på bipacksedeln, men det står tydligen att man ska ta till exempel L-dopa en halvtimme före eller efter måltid. Ja. Inte tillsammans med maten. Det här har vi pratat om flera gånger. Men det divideras hela tiden om det och vad man ska göra för någonting. Hur viktigt det är att man tar det exakt?
Ja, för de allra flesta så spelar det ingen roll. Det är en fördel att ta medicinerna före man äter någonting. Det fungerar så här att när någonting kommer ner i magsäcken som innehåller energi, så stängs nedre magmunnen och innehållet i magsäcken knodas runt. Man tuggar maten till någon form av gröt med salivet och så kommer det ner i magsäcken och det knodas runt. Och så tillsätts det saltsyra för att allting ska lösas upp. Och sen portioneras det ut i tunntarmen. Och där kommer då galla och bukspottsenzymer eller vätska och suger upp näringsämnen, fett och kolhydrater och
proteiner
som spjälkas ner till aminosyror. Så små molekyler sugs upp. Och allting löses upp i sina beståndsdelar. I magsäcken händer ingenting. Det finns ingenting som sugs upp. Så sväljer man tabletter tillsammans med maten så är sannolikheten stor att tabletterna ligger kvar i magsäcken och tas inte upp. Utan det är först när de då portioneras ut. Ungefär 25% av befolkningen har lite dålig kapacitet att suga upp en del aminosyror. Och L-dopa är en aminosyra som fastnar i en liten minipump. Och då är man känslig för proteiner.
Om du konkurrerar, om du äter en omelett med ägg då naturligtvis och proteinrikt och sedan tar din L-dopa samtidigt.
Om man är en av de 25%, då sugs det inte upp lika mycket L-dopa. Tar man L-dopan före man äter, då hinner det sugas upp en hel del. Då får man oftast en behandlingseffekt. Den här pumpen finns också i blodkärlen, men där är det utspätt på ett annat sätt. Så ofta så fungerar det bra. Men det är ändå ganska få som det här verkligen spelar någon roll. Men om man tar tabletterna före man äter, om det är 30 minuter innan eller om det är 5 minuter innan, det spelar mindre roll.
Det är nog många som hajar till nu, tror jag. För det har man ju varit med om, att det ringer massa klockor samtidigt och alla som tar medicinerna exakt.
Det blir väldigt så att säga, uppstiltat och väldigt komplicerat. Mm. Det går liksom inte att hantera och planera på något vettigt sätt.
Nej.
Men om man ser till att ta tabletterna innan man äter någonting, så har man vunnit väldigt mycket.
Mm.
Visar det sig att man har ett väldigt stort bekymmer, att liksom det slår inte an, då kanske man får så att säga, verkligen se var går gränsen.
Mm.
Är det en kvart eller är det en halvtimme innan?
Ofta brukar man ju känna sig själv ganska bra på det på sikt.
Det händer också när man har haft Parkinson under lång tid att magsäcken liksom tar väldigt lång tid på sig att tömma. Och då, om man har ätit till exempel, då kan det vara 2-3 timmar senare och då kommer liksom tabletterna att fastna där. Det där behöver man göra specialundersökningar för. Det är inte helt enkelt att bena ut.
Men, det är en form av peristaltik i magsäcken också.
Ja, absolut.
Att man grötar ihop
det. Och framförallt nedre magmunnen. Mm. Kontrollen över den är en sån här automatisk funktion som det är många faktorer som spelar roll.
Mm.
Faktum är att väldigt höga doser L-dopa blockerar ibland nedre magmunnen.
Okej. Okay. Det innebär att du kan ha stoppat i det 2-3 stycken kanske för att få det att funka. Ja. Sen ramlar alla ut samtidigt.
Ja, eller att de ligger kvar där. Ja. Och så fyller på och fyller på. Och sen ramlar allting ut. Och då blir man våldsamt överrörlig.
Ja.
Och det där mönstret får man vara uppmärksam på. Nu är det ovanligt, men det finns olika sätt att både undersöka det. Vi gör ibland så kallade ventrikelskintigram. Mm. Men, och man kan prova vissa läkemedel som motverkar det här ibland. Men,
ventrikel, det är magsäck.
Ja, just det. Mm. Och skintigram är en... I princip så ger man en svagt radioaktivt ämne som så att säga, stannar i magsäcken och så ser man när den töms ut.
Då så, ska vi lämna vid magsäcken en liten stund för att prata vinterbad. Det får du knyta sig i magen i och för sig på mig, men vi har fått den frågan flera gånger faktiskt i vinter. Nu är det vår så det börjar kännas inaktuellt, men i alla fall, vinterbad och Parkinson, finns det någon kontraindikation där? Det skulle jag hoppas nästan.
Inte som jag kan säga, nej. Det är... Samtidigt så är det nog inte någonting som talar för att det var sig speciellt bra eller speciellt dåligt.
Nej. Bastu sen på det, att hoppa in i 90 grader bastu från 2-3 plusgradigt vatten. Man blir stel bara man tänker på det.
Det har gjorts en del allmänna studier om just liksom, vinterbad, om det är allmänt bra för hälsan. Det är inte så nyttigt som många tror, men det är inte heller onyttigt.
Det var ett diplomatiskt svar.
Så, mår man bra av det, finns det nog ingen anledning att tro att man inte ska kunna fortsätta med det.
Många hävdar ju att det härdar och det stärker immunförsvaret och allt vad det är för någonting.
Och där är vetenskapen väldigt tunn.
Ja, okej.
Okay. Om isvaken har tjock is, men det är väldigt tunt med kunskap kring just de allmänna hälsobefrämjande egenskaperna av just isbad.
Okay.
Det man ska vara försiktig med som Parkinson-patient är kanske då bastubad om man har tendens till lågt blodtryck.
Mm.
För det är ju en konsekvens av Parkinsons sjukdom att blodtrycket över tid sjunker.
Mm.
Och kan bli ett ganska stort bekymmer. Framförallt när man reser sig upp från liggande till stående eller sittande. Från sittande till stående. Sjunker då blodtrycket så är man känslig för bastubad.
Okej, okej.
Det är just när man reser sig upp, vad som ska hända då, det är att hjärtat slår ett tiotal extra slag för att motverka att blodtrycket faller.
För att hålla uppe trycket då, ja.
Ja, precis. Och den reflexen påverkas av Parkinsons sjukdom. Så den kommer slå an senare och ibland inte lika kraftigt. Och sen är det också de stora venerna i låren och buken, de ska dra ihop sig och det går långsammare.
Okej.
Okay. Så efter en 10-15 år med Parkinsons sjukdom så är det en ganska stor andel av Parkinsons patienter som reagerar med låga blodtryck när man ställer sig upp. Att det tar lite tid innan pulsen så att säga, kompenserar och blodtrycket kommer tillbaka. Då är man känslig för vätskeförlusten i bastubad.
Okej.
Okay. Så risken finns att man känner sig svimfärdig om det är för varmt och för länge. Men det är ingen annan så att säga, skada av detta.
Så var det med det. Det går att fortsätta vinterbada för de som tycker att det är kul. Men hälsoeffekterna är väl så där. Alla har vad det gäller vetenskapen.
De lär vara överdrivna.
Ja.
Det har kommit en del artiklar om detta. Och det jag vill minnas är att de gynnsamma hälsoeffekterna är begränsade. Men man mår bra. Och, ja. Och det är viktigt.
Hej, jag har livliga drömmar, skriker och viftar runt på natten. Vad kan man göra åt detta? Det är det sjukdomen eller medicin?
Kan vara bägge.
Ja, såklart.
det finns ju olika nivåer i sömnfasen. Och man har ofta en tendens att sova ganska ytligt vid Parkinson.
REM-sömn.
REM-sömnen är en av sömnfaserna och då kan man drömma rätt mycket. Normalt sett så under en REM-sömn så ska man tappa muskelrörligheten. Gör man inte det, då kan man leva ut drömmarna och då kan man vara väldigt aktiv. Drömmer man att man spelar fotboll så springer man i princip. Och drömmer man någonting annat så kan man fäktas. En sån här REM-sömnstörning kan yttra sig på det här sättet.
Man kan väl nästan se att ögonen rör sig också om man tittar absolut. På ögonlocken på en som är det. Rapid eye movements.
Precis. Nu har det visat sig så att om man sover ytligt och drömmer så är man aktiv i så att säga, icke-römsömsfaser också. Och det är mer läkemedel som orsakar den typen av sömnstörning. Rapid eye eller REM-sömsbeteendestörning när man inte kopplar loss så att säga, kroppen och är förlamad nattetid under REM-sömnen och lever ut drömmarna på det här sättet. Det är en riskfaktor många år innan man utvecklar Parkinsons sjukdom. Den kan finnas kvar under sjukdomsprocessen men ofta kommer det till icke-REM-söms ytlig sömn med livliga drömmar. Och då är det ofta läkemedel. För dopamin är lite upppiggande.
Mm.
Så det kan vara lite för mycket läkemedel under natten som gör att man sover oroligt.
Ändå är det många som tar såna här dopamin-depå.
Ja, och det är oftast bra, men det är en dosfråga. Och frågan är lite när det här...
Den balansgång där lite grann att hitta.
Och blir det för lite, då blir man för stel och sover sämre. Så att, det här kan vara svårt att bena ut. Bästa sättet är att,
melatonin.
Melatonin är ett sådant och det är samspelet mellan noradrenalin och dopamin som reglerar sömnen. Så ofta så använder vi läkemedel som åtminstone potentiellt påverkar noradrenalin, mirtazapin, mianserin och ibland så vinner man mycket på att verkligen höja noradrenalinhalten med venlafaxin till exempel eller andra läkemedel.
Och noradrenalin är en av de tre transmittorsubstanser som försvinner så sagt i liga.
Ja, brist på noradrenalin stör sömnen.
Mm.
Och har man då lite för mycket dopamin så blir man pigg av det. Men man somnar inte för man har lite noradrenalinbrist. Och sen är alla sömnhormonen och sådant, de är också med i det här. Så att det är ett lite detektivarbete.
Men man ska ta upp det med sin neurolog.
Ja, absolut.
Mm.
Hur
viktig är djupsömnen?
Den är väldigt viktig.
Mm.
Det är då kroppen byggs upp igen.
Mm.
Och verkligen ger vila. Men inte minst i Parkinsons sammanhang för att det är under djupsömnen som man bildar dopamin under natten. Och ligger man ytlig i sömn så förbrukar man upp allt det där. Då har man liksom ingenting. Och så att säga, i lagret.
Du har levt ut det under natten.
Ja, man har i alla fall inte fint på lagret.
Nej.
Vilket man skulle kunna göra om man hade en period med djupsömn.
Sömnen är ett problem för många, men är oerhört viktigt att få fungera så bra som möjligt.
Ja, och här finns saker att göra. Och ett sätt är att försöka kartlägga det här. Hur många timmars de facto sömn och om man kan få någon form av uppfattning om djupsömn och hur nätterna är. Och det här varierar ju.
Sover man bättre om man är aktiv på dagarna?
Vanligtvis är det så.
Mm. Men?
Ja,
jag fick känslan att du skulle säga det.
Ja, alltså det är ju egentligen över en liten längre tid. För ibland är det så att man är aktiv en dag och sover väldigt bra. Men nästa natt så sover man dåligt.
Mm.
Så att det här mönstret, om det är varannan natts sömn som är bra eller dålig, det är lika viktigt att försöka hitta det mönstret.
Mm.
Så att liksom föra bok på ett eller annat sätt och få en bild över om man somnar väldigt snabbt och sover 3-4 timmar, vad är det då man vaknar av?
Mm.
Är det att man är stel eller är man jättepigg? Eller är det, och det finns alla varianter här. Och det, ibland hänger det ihop enkelt med vilka mediciner man har tagit i natten.
Mm.
Och ibland är det så att säga, brist på mediciner, vilka man inte har tagit.
Vad gör du om du har patienter som kommer till dig och säger att jag sover dåligt?
Ja, det blir ett tredje gradens förhör om vad som egentligen händer under natten.
Ja, okej.
Okay. hur många timmar är man i försöker sova? Och tar det lång tid att somna? Går det väldigt snabbt? Så är det liksom det ska ta 10-15 minuter att somna normalt. Somnar man mycket snabbare, då indikerar det djupsömnbrist. Och då kan man försöka bena ut vad är det som gör att man får för lite.
Mm.
Är det för lite Parkinson-medicin? Eller är det att man har ont? Eller
noradrenalin som börjar
pysa ut? Ja, precis. Och vaknar man efter ett par timmar, då är det ju oftast någonting som stör.
Mm.
Det kan vara att medicinen går ut så man blir stel eller man får ont.
Mm.
Det finns några som vaknar av skakningar som börjar komma tillbaka. Andra vaknar lite tidigare av livliga drömmar. Och då kan det vara lite för kraftig dopaminstimulering. Mm. Så att det är en ganska komplex bild. Det finns inte en enkel lösning.
Det är lite ett detektivarbete.
Ja, det är mer intressant att veta hur många timmar sömn man får ihopsamlat under en vecka. En enskild natt. För den kan
det här med att sova, ta en power nap på dagen, är det bra eller dåligt om man sover dåligt på natten? Kan man spara på sig tröttheten så att man sover bättre på natten om man inte sover på dagen?
Man kan det. För vissa är det väldigt bra att ha en sån här power nap.
Mm.
För andra kan den bli lite för lång så att man inte känner den här tröttheten. Och då kan den störa. Men för de flesta så är korta 15, max 30 minuters korta sömnpass, inte för sent på eftermiddagen.
Nej.
Kan vara väldigt effektiva. Men det är ganska individuellt. Det är ju en liten myt också att man sover mindre ju äldre man blir.
Mm.
Vi har egentligen två sömnpass som har gått ihop. Så att det är vanligt att man vaknar efter några timmar för att sen börja om ett nytt sömnpass. Att vakna och att de här passen börjar glida sär igen efter en 3-4 timmar. Eller om man sover en 3-4 timmar så vaknar man. Så kan det ta tid att somna om. Det är en så att säga, naturlig del av åldrandet. Men man har kvar då en 3-4 sömnpass som glider sär.
Så det du säger är att man behöver inte sova mindre när man blir äldre?
Det är delvis en myt.
Okay.
Som nyfödda har vi liksom två långa sömnpass som glider ihop efter tonåren. Och sen så börjar de sömnpassen glida isär ju äldre man blir. Men totala mängden sömn är ungefär densamma. Det är lite mindre sömnbehov som äldre, men delvis att man kan klara sig. Men de flesta mår bra av att så att säga, skramla ihop
7-8 timmar.
Ja, så vissa klarar sig med mindre. Och andra kräver väldigt mycket mer.
Då har vi pratat sömn i Parkinson-podden också. Det kom ett brev här där man undrar, så här, finns det något samband mellan sömnapné och Parkinsons sjukdom? Jag har googlat och hittat på amerikanska och finska sidor att personer som använder CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, det är alltså någon form av mask där man blåser in syre i.
Just det, precis.
Oftare utvecklar Parkinson än övriga befolkningen.
Mm. Jag har försökt leta efter de siffrorna också. Jag har inte hittat det, och jag tror inte helt säkert att det är en statistik som håller.
Det var ingenting som var självklart för att visst är det så.
Nej, samtidigt det finns Parkinson-patienter som behöver en CPAP, men det finns väldigt många som behöver det. Det finns ett tydligt samband med dels ålder, dels kroppsvikt.
Okej. Värre om man är överviktig?
Ja, och framförallt om buken trycker upp diafragman mellan hjärtat, så behöver man ett större tryck för att, så att säga, kunna andas tillräckligt.
Lungorna trycks ihop underifrån?
Ja,
alltså.
Precis. Och då kan det vara en mekanism i sömnapné-syndromet.
Ja, just det.
Det här kallas Pickwick-syndromet efter en av Charles Dickens figurer.
Mm.
Ja, nu är jag på djupt vatten igen. Vilken bok den är i. Men det var en som körde häst och vagn och somnade hela tiden. Han var stor och kraftig och gav upphov till begreppet Pickwick-syndromet.
Att buken tryckte på lungorna?
En sådan mekanism. Han hade absolut sömnappningar.
Okej, men då fanns det inga CPAP på den tiden.
Sen kan man vara underviktig och ha sömnappningar. Det är inte ett jättevanligt symptom vid Parkinson, men kan förekomma.
Det är andningsuppehåll, sömnapné.
Andningsuppehåll under natten, ja. Mm. Precis. Som man inte kan medicinera bort.
Mm.
Det har ingenting med dopamin att göra, ingenting med några sömnmediciner.
Är det farligt? Kan man få hjärnskador om man inte får syre? Eller startar reflexerna igen? Eller?
Ja, det brukar det göra. Däremot så påverkar det blodtrycket. Mm. Så att det är ett statistiskt samband med sömnapnéer och utvecklar olika former av stroke, alltså blödningar eller blodproppar.
Den här brevskrivaren säger att innan hon fick CPAP så hade hon sömnstörningar, nedstämdhet, värk, urinträngningar, nattetid, kognitiva svårigheter. Och nu känns det som att de börjar komma tillbaka efter 10 år med den här CPAPen.
Ja, då ska man nog titta över inställningarna där.
Ja.
De behöver ibland anpassas. Mm. Det här är ju allmänna symptom på sömnbrist, djupsömnbrist.
Mm.
Så att behöver inte ha direkt med Parkinson att göra.
Bra, då får man utreda det, vad det kan vara för någonting. Avslutningsvis så tar vi nu och tittar lite grann på, hemskt vad tiden går fort, pratar om forskningen.
Mm.
Det gjordes ju ett antal stamcellstransplantationer här i Lund. Och så gick det ett rykte om att det var 2 stycken som blev inställda av någon anledning.
Ja, det ryktet kommer inte från oss.
Alla är gjorda som skulle göras.
Vi går helt enligt plan.
Det går helt enligt plan,
ja.
Hur många är det som opererar nu?
4 hittills. Och sen är det ju inbyggt en paus via Läkemedelsverket att vi ska observera när 4 patienter är gjorda. Och där är också intervallen mellan de här är förutbestämda, och det är Läkemedelsverket som dikterar det.
Så kan du säga någonting om hur läget är med de 4 som opererade?
Nej, vi kommenterar inte så att säga, utfallet eller någonting sådant här. Och det är för att det är så, är det ju patienter som ännu inte är opererade. Och det är också för tidigt. Det här är inte en quick fix. Det här ska mogna ut. Nervcellerna ska växa ut och bilda nya nerv-till-nervkontakter. Och det går inte att skynda på.
Nej.
Det tar helt enkelt tid.
Men allting går enligt plan, det är ingenting som har stoppats på något sätt?
Absolut inte.
Då var den myten borta, eller det ryktet borta rättare sagt. Sen är det någon som frågar här, bromsmedicin. Är det någonting som är på gång, eller hur är läget där?
Och bromsmedicin är ett svårt ord eller begrepp. Det har nu fått termen sjukdomsmodulering. Att man försöker påverka sjukdomsprocessen eller processerna. Problemet är ju att vi vet inte i det enskilda fallet riktigt mekanismerna bakom sjukdomen. Men det pågår mycket försök och de är nu verkligen reella. Att det är sjukdomsprocessen man försöker komma åt.
Är det alfasynukleiden när man är ute efter mycket? Vad hörde jag någon sa?
En av dem. Mm. Så just när det gäller den så försöker man så att säga, binda upp alfasynuklein så att det inte sprids från cell till cell.
Som är ett felveckat protein.
Precis, och det är det som bygger upp nervändarna. Mm. Håller dem i sin form och funktion i princip. Eller med i den, en sorts armeringsjärn för del av nervcellen.
Och de är felveckade hos med Parkinson-sjuka? Av någon anledning?
Av någon anledning. Och i enstaka fall vet vi varför. Och det är en mutation, men det är ju väldigt sällsynt. Mm. Och sen är det möjligen så att här finns en sjukdomsprocess som gör att de här har en tendens att klumpa ihop sig i det vi kallar Lewy-inklusionskroppar.
Var det inte något med glykogener också man tittade på? Alltså diabetesmediciner?
Ja, men det har inte just med alfasynuklein. När det gäller alfasynuklein så försöker man nu bland annat ge antikroppar, monoklonala antikroppar som binder upp det här. Mm. Och det pågår de försöken. Bland annat ett svenskt företag som har tagit fram en sådan antikropp.
Skulle du säga att det är intensiv forskning på sjukdomsmodulerande?
Absolut. Ja. Det är där... De flesta studierna är nu. Mm. Det finns en sammanställning som görs en gång om året. Och senaste siffran jag såg var att det var 72 studier med så att säga, direkt inriktning på Parkinson. Och när det gäller nya så att säga, Parkinson-mediciner, vanliga tablettmediciner så att säga, så var det ungefär 15. Och resten är då metoder att försöka påverka sjukdomsprocessen. Monoklonala antikroppar, tillväxtfaktorer, cellterapier och andra sådana här metabola steg. Så den stora
fokusen... Leverbodydemens också? Att det fanns något gemensamma nämnare på något sätt?
Det är mycket som så att säga, talar för att det är liknande mekanismer som orsakar Parkinson respektive demens med Lewy body. Riktigt varför det så att säga, kan ta lite olika vägar och ge olika symptom, det vet vi inte.
Nej.
Men själva sjukdomsprocessen är mycket som talar för att de är lika. Och det finns de som menar att det är i princip samma sjukdom fast det yttrar sig på lite olika sätt.
Nu kommer den vanliga frågan. Du kan gissa vad det är för någonting.
När det är aktuellt.
Ja.
Och det där är väldigt, väldigt knepigt. Vi har inte någonting som just nu knackar på dörren i sjukdomsmodellering.
Men man kan ju ändå säga, i och med att det är ganska mycket forskning på det så har vi aldrig varit närmare.
Nej, ja, precis. Och där är just den här GLP-1-hämmarna. Där väntar vi på studier som kommer nu under våren och året.
Mm.
Och där är ju de läkemedlen redan testade och är på marknaden. Och då kan man tänka sig att det blir en väldigt snabb tillämpning att föra över det på Parkinsons sjukdom. Det behöver inte vara så att säga, en...
Det behöver inte ta 8-10 år så får de registrera det.
Nej, precis. Nej. För all säkerhet och allmän farmakologi, hur läkemedlet uppträder i kroppen och vilka det kan vara här. Så visar sig de här studierna verkligen visa att man kan påverka sjukdomsförloppet, så är potentialen att det kan tillämpas snabbt och brett på väldigt goda. Men inte än. Och där ska man faktiskt inte försöka gissa att och säga ja, men det ser bra ut och börjar jag nu. För då kan man verkligen hoppa i galentunnan.
Mm. Men det händer mycket.
Ja, det gör det. Absolut. Mm.
Jättebra. Tack så mycket, Håkan Widner, överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus i Lund. Då är ni jättevälkomna att gå in på altonparkinson.se och där kan ni ställa era frågor till bland annat Håkan Widner. Sen finns också hans kollega professor Dag Nyholm där han är på Akademiska sjukhuset i Uppsala. altonparkinson.se, du kan också läsa frågebanken, där finns närmare 300 frågor och svar där om Parkinsons sjukdom. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Parkinsonpodden. Inge Amundsson är tekniker. Jag heter Anders Stålhammar. Ha det bra, så hörs vi snart igen. Tack för idag. Hej då.
Detta avsnitt av Parkinsonpodden har möjliggjorts med stöd av AbbVie, Navamedic och Transcutan AB. AbbVie, Navamedic och Transcutan AB har ingen påverkan på programval eller innehåll.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.